Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Kom du själv förklara ditt ord för oss idag. Amen. Idag firar vi tacksamhet. Tacksamhetens söndag. Eller tacksägelsesöndagen. Tacksägelse är ett ord som är sambandbundet av två ord. Det är att säga och tacka. Så tema är tacksamhet. På den här söndagen så uttrycker vi vårt tack till Gud genom att säga vårt tack i våra liv och i våra gärningar. Det här påminns om idag. Vi läste i vår text om att Jesus for upp till Jerusalem för det var en högtid som han besökte, en av judarnas högtider. Nu står det inte vilken högtid det var, så vi kan inte besvara eller säga med exakthet. Men vi vet att Jesus var aktiv i Israels land ungefär 3 år lite på. Och vi vet att det judiska folket hade, förutom den stora påsken, så hade de några andra stora högtider där man var föreskriven som man att besöka templet eller gå upp till Herrens hus. Det var det osyrade brödets högtid, påsken. Och den innehöll 3 olika högtider i samma. Det var dels påskaftonen när de åt lammet, dels det osyrade brödets högtid som var i 20 dagar, så firade också förstlingsfrukten. Det var en högtid som innebar att man bar fram den första skärven från åkern till templet. Där viftade prästen med det inför Guds altare, så han presenterade för Gud den första skärven. Och den har till bakgrund att när Israels barn hade vandrat i öknen och levt på manna hela livet, eller hela tiden under 40 år. Så när de skulle få gå in i Kanaans land, så skulle de få odla den marken och ta den i besittning och själv producera sin egen mat. Men för att bli påminna om att det var Gud som förde dem hit, skulle de ta det första av allt, även av åkerns skörd, skulle de ta det första och föra till Guds tempel för att tacka honom. Så det här var en glädjehögtid för judarna. Och den här inträffar i slutet av påsken. Under den här det osyrade brödets högtid. Men det var en sabbat som det skulle presenteras inför för Gud. Och sen efter sabbaten skulle det presenteras, skulle skärven viftas inför folket. Och visas att det här var som en... Det skulle presenteras inför folket. Och efter det så fick de äta av sin skörd som marken hade gett. Först till Gud och sen skulle de få äta. Och det här inträffade den dagen Kristus uppstod från de döda. Då viftade skärven framför folket. På det sättet så visar också Gud sin skärv, sin lösningen för folket, sitt offergåva till folket, visar han. Sen 40 dagar senare, eller 50 dagar senare, kommer pingsten och den firades till minnet av det första förbundet som Gud ingick med Israels barn vid Sinai berg. Och vi firar pingsten till minne av, det är inte ett annat förbund som man ingick med oss, utan kyrkans födelsedag och andens utgjutande. Och det omtalar han som ett nytt förbund. Som består i att han inte mer ska komma ihåg våra synder. De här 3 högtiderna, påsken, det osyrade brödets högtid och pingsten, de här 2 högtiderna var obligatoriska för alla män att besöka Jerusalem. Det finns en tredje som också var obligatorisk, och det är en skördehögtid i slutet av skördesäsongen i månadsskiftet september-oktober infaller ofta en lövhuddehögtid som de firade. Och den firas till minne av att fäderna bodde i lövhuddor så länge de bodde i Egyptens land, eller i, så länge de gick i öknen så bodde de i lövhuddor. Därför firar man den högtiden. Det finns en till, några till högtider som var föreskrivna, bland annat Jom Kippur. Det var den stora försoningsdagen. Lövhuddehögtiden som inföll 4 dagar efter Jom Kippur. Sen är det också i slutet av året har de högtider. Bland annat finns det Rosh Hashana som är den där nyåret som de firar strax efter vår jul. Så det är svårt att säga vilken av de här högtiderna som Jesus hade besökt. Det kan inte vi säga med säkerhet. Det är någon gång mellan hans första och hans sista inresa i Jerusalem som Johannes placerar den här händelsen. Vi talar om förporten i texten också. Det var en port i templet där 100 000-tals får togs in varje år. Bland annat till påskmåltiden, till påsk. Under påsk tog sig in jättemycket får den vägen. Den historien berättar som skriver att ett år så slaktades det 250 000 får i Jerusalem. Den året. Och plus att det varje morgon och varje kväll slaktades ett får i templet. Och det tog sig in den här vägen. Det var från öster som det kom in, österifrån in till templet. Den här förporten omtalas på ett annat ställe i Bibeln. Och det är samband med att prästen Eliasib och hans bröder, som också var präster, byggde upp den här porten efter Jerusalems förstörelse. Men de här portarna var också i användning helt normalt. Och de som kom från Jeriko eller Betania kom den vägen in över Oljeberget eller Olivberget ner och in via den här porten eller via den här öppningen i muren som ledde in till tempelporten, förporten. Och det är också den här vägen som Jesus rider in på palmsöndagen ner från Olivberget och in till templet. Och strax mittemot förporten som ledde in till tempelområdet så finns det här Betesda-dammen. Det var egentligen två dammar där. Betesda bestod av två stora pooler, två stora vattenbassänger. Men det fanns en till vattenbassäng där man tvättade fåren innan det skulle in till slaktning där ute också. Men just de här reningsbassängerna som fanns där, det var ett ställe dit många sjuka och lama drog sig. Det finns också den här bassängen ska jag nog säga blev utgrävd, så det var en gjord av människor den här bassängen. Den blev utgrävd cirka på 700-talet före Kristus första gången. Men sen blev den också återställd 200 före Kristus av en präst som hette Simon. Eller Simon. Då byggdes antagligen också hela gångerna kring den. Den var delad i två bassänger och hade som en brygg eller en avdelning på mitten där det också var pelare. Därför blev det som 5 pelargångar, för det var en på varje sida plus en på mitten. Då blir det till 5. Och sen var det också väldigt djupt. Vattnet var lågt ner där i den här dammen ibland. Och det fanns trappor ner till dammen. Det förklarar varför mannen i vår text hade svårt att ta sig ner dit. Det var inte bara att ligga på poolkanten och rulla sig in, utan det var djupt ner ibland. Och flera bibelöversättningar har en variation i läsningen. Till exempel vår text som vi läste har inte med en vers som finns i andra översättningar. Bland annat i vissa äldre översättningar. Det finns en vers 4 som det har tillagt som förklaring till vad mannen säger i vers 7 i vår text, där han talar om att han inte har någon som hjälper honom ner i dammen när vattnet kom i rörelse. Och vers 4 berättar att de sjuka låg och väntade på att vattnet skulle komma i rörelse. Och det hade en övertygelse om att en Herrens ängel steg ner från himmelen då och då i dammen och rörde upp vattnet. Den första som kom ner i vattnet blev frisk, oberoende vilken sjukdom han hade. Det här verkar vara mer en folktro än en belagtig på något vis. Jesus ger inte heller mannens tilltro till den här källan någon större vikt, vare sig den var sann eller falsk, kan vi konstatera av texten. Vi kan se att Jesus såg bort och allt sådant. Han såg en sjuk man, han ville hela honom. Jesus kände till den här mannens situation, läser vi, bättre än mannen själv. Och han visste vad han behövde. Men han frågar ändå honom om han vill bli frisk. I 38 års tid hade mannen bett och hoppats på att bli frisk från sin sjukdom. Han hade varit sjuk så länge att han inte hade någon kvar som hjälpte honom. Eller fanns där mera för honom. Han var totalt ensam. Ingen som hjälper mig, säger han. Ingen som orkar vänta med mig här vid dammen för att jag ska få komma i vattnet när den kommer i rörelse. Ingen av hans anhöriga eller vänner fanns där med honom mera. Alla andra som varit i bättre form har hunnit i för honom. Själv har han sett tillfälle efter tillfälle gå förbi under sina 38 år som sjuk. Jag får en känsla av att han efter den här tiden med sjukdomen slutat hoppas på på andra människors välvilja. Så han inte ens kan svara jakande på Jesu fråga om han vill bli frisk. Han hade också gett upp hoppet om att han skulle vara värd att bli frisk längre. Det verkar som att han också tror att Gud hade tröttnat på hans böner. Det var säkert en av de sjukaste som samlats till Bethesda den dagen, till nådens hus som det brukar översättas, var han kommit. För han hade ingen annanstans att gå. Kanske han till och med sov i pelargången runt dammen. För att ingen orkar med honom mera. Eller att släpa honom fram och tillbaks dit varje dag. Fullt omedveten om att han talar med nådens herre själv, har han bara beskrivit sin hopplösa situation utan att ens besvara Jesu fråga. Men Jesus säger till honom: res dig, ta din bädd och gå. Och vi läser: genast blev mannen frisk, han tog sin bädd och gick. Jesus bryr sig inte om mannens otro, hans besatthet av källans helande krafter eller hans bristande tilltro till Jesus. Han befaller att mannen ska stiga upp och han är frisk. Jesu livgivande ord som vi ännu har ibland oss visar här sin fulla kraft. Efter 38 år av sjukdom finns det i normala fall inga muskler eller nerver som fungerar på ett riktigt sätt. Alla som legat i en sjukhussäng ett par veckor eller månader eller år förlorar krafter, koordination och balans och muskelstyrka Ibland måste det gå månader eller år i sjukgymnastik för att öva upp sina muskler igen. Men när Jesus skapar genom sitt ord, han helar honom så att han får fullt fungerande lemmar på ett ögonblick. Och genast kan han gå. Han är frisk. Inte bara lite frisk, så att han själv kan ta sig ner i dammen följande gång det kommer i rörelse. Utan han blir så frisk att han aldrig mer behöver vända sin blick mot dammen för att bli helad från den här sjukdomen. Mannen uppmanar av Jesus att ta med sig sin bädd och gå. Han vill inte att han ska kampa mer vid dammen, utan han ska leva sitt liv. Att ta hand om sig själv, försörja sig själv. Han är frisk. Jesus berättar, eller Jesus träffar mannen igen i templet. Förmanar han honom. Och vi kanske rycker tillbaka lite av orden vi hör Jesus säga. Han säger, se du har blivit frisk. Synda nu inte mer, så att inte något värre drabbar dig. Här är det många textutläggare som har haft svårt att komma förbi den här stället. Säger Jesus att hans synd var orsaken till att han blev sjuk första gången? Eller säger Jesus något annat här? Vi vet att alla sjukdomar, allt lidande, allt besvär kom in i världen med Adam och Evas fall. Så helt generellt så beror alla sjukdomar, allt lidande och allt besvär av synden. Men det är inte det som är Jesu budskap. Jag tror att Jesus har en annat budskap. Om vi tänker oss in i den här mannens situation. Han hade varit 38 år, lidit av en sjukdom som hade hindrat honom att leva. Han hade levt ett liv där han sett andra människor leva som de önskade. Han hade inte kunnat göra det. Han hade sett andra människor skaffa saker som han önskade att han hade fått en gång. Han hade kanske sett jämnåriga gifta sig och skaffa barn. Kanske till och med barnbarn. De hade fått hus och hem. De hade nätverk av vänner och familjer runt sig. Varje år kom människorna tillbaka till templet. De kom till Bethesda där han legat för att tvätta sig. Sen gick de. Ingen frisk stannade där med honom. Det var en sjukas plats. Nu när mannen är fri, då kan han gå vart han vill och planera sitt liv själv, så som han har önskat. Han hade blivit fri att leva, men det innebär också att han hade blivit fri att synda på ett sätt som han tidigare inte kunnat. Tänk på alla glåpord och fula saker som han hade hört under sina 38 år av sjukdom. Tänk alla familjemedlemmar och vänner som har svikit honom. Och alla oförrätter som han har fått utstå. Tänk vad mycket den här mannen kunde ha att ge igen för nu när Jesus hade gett honom hälsa och krafter. Och Jesus är aldrig fel ute när han tillrättavisar någon. Det heller nu. Han träffar honom på tempelplatsen. Han säkert hade gått för att offra sitt tackoffer till Gud för att han hade blivit frisk. En 38 år av sjukdom och utanförskap. I en ensamhet som vi inte kan, riktigt kan förstå. Det gör någonting med en människa. Jesus kände honom. Han kallade honom genom de här orden till eftertanke. Vi vet inte så mycket mer om mannen än att han efter mötet med Jesus på tempelplatsen sökte upp judarna som hade anklagat honom och berättade vem det var som hade uppmanat honom att bryta mot sabbatsbudet. Kanske för att rättfärdiga sig själv. Men om vi antar att mannen hängde kvar och hörde Jesus hålla sitt försvarstal till judarna som följer vår text idag, så får han höra Jesus säga de livgivande orden. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har övergått från döden till livet. Det är så mannen kan leva. Det är som Jesus vill att mannen ska leva. Tro på honom som Gud har sänt. Jesus vill inte bara hela mannen fysiskt, utan han ville ge honom ett nytt liv och ett nytt hopp i evigheten. Om vi tänker på oss som sitter här idag, så 38 år är för oss en lång tid. Den utgör större delen av allas våra liv. Men del av oss har inte levt så länge. Och för ungefär hälften av oss så är det den del av livet som vi kan säga vi har något minne av. Tänk vad den här mannen hade missat. Tänk vilket lidande han hade utstått under de här åren. Kanske han till och med känner att han har blivit bestulen på ungdomsåren. På det djupa livet. Vad han nu med bitterhet vill hävda sin upprättelse. Otaliga är de människor jag har mött som har lidit av olika sjukdomar, varit bittra och besvikna på Gud eller på läkarna och sjukvården. Överallt illamående och länder som de måste gå igenom. Där istället borde ha fått leva, bygga på sin karriär, sin familj eller förverkliga sina drömmar. Jag har även mött människor som har blivit friska från sjukdomar och ibland väldigt svåra sjukdomar. Som har känt en stark ovilja att vara tacksam. Jag är besviken över sin sjukdomstid och vad den tog. En pastor som jag träffade för en tid sedan, han önskade faktiskt att hans tid med sjukdomen skulle sluta med döden. Istället för att han tillfriskna. Han hade otroligt svårt att glädjas med hans fru och barn. Vi människor är inte alltid så lätt roade som vi ibland kan tänka oss. Och dessutom dras vi med svårmod och självömkan som hindrar oss från att leva fast vi medicinskt sett borde vara friska. Och ofta när allt är borta glömmer vi att våra krafter beror av Gud alena. Så när vi har det lite motigt har vi inte rätt att vara trött, inåtvända och botter. Ingen kan bara vara glad och tacksam hela tiden. Eller har vi inte alla tillräckligt med orsaker för att inte behöva anstränga oss och vara glad jämt? Känns inte de här påståendena ganska bekant? Jag har rätt att vara så här. Med tanke på vad jag gått igenom. tanke på hur min dag har varit, med tanke på hur mitt liv har sett ut, med tanke på. Alkoholisterna som går igenom 12-stegsprogrammet. De jobbar väldigt hårt med harmen och bitterheten i sitt liv. Jag vill inte på något vis komma överifrån med någon pekpinne. Tro mig, jag vet hur det känns. Jag kan fråga Marika. Ofta tänker jag mig själv, alltför ofta är jag självömkad. Men jag vill ändå fråga, för det är så vanligt att man ursäktar det här beteendet, att man ursäktar sig. Vi vet ju om att vi är tudelade, att består av kött och ande, en gammal och en ny människa. Och att vi har två helt olika naturer och viljor i oss. Vems verk är det här som vi känner? Att vi känner så här? Är det köttet i oss? Eller är det anden som driver de tunga känslorna och det dåliga beteendet? Paulus talar om köttets gärningar när han undervisar om de grova synderna. Då säger han sexuell omoral, orenhet, orger, avgudadyrkan och buddhism. Det är köttets gärningar. Men han stannar inte där, utan han fortsätter att tala om sånt som jag ofta känner i samband med självömkan. Han talar om fientlighet, gräl, avund, vredesutbrott, själviskhet, splittringar, irrläror, illvilja, fylleri och vilda fester. Man tillägger dessutom på annat sådant. Så hit ryms med all säkerhet, självömkan, bitterheten, besvikelsen och så vidare. Och han fortsätter. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Paulus säger i Romarbrevet att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller. Det som lever i köttet kan inte behaga Gud. Otacksamhet är synd. Självömkan är synd. Att drivas av bitterhet är synd. Paulus säger strax innan i verserna 5 och 6 i vår text. Vi läser från Romarbrevets 8 kapitel. Han säger det som lever efter sin syndiga natur tänker på det som tillhör köttet. Men, säger han, de som lever efter anden tänker på det som tillhör anden. Han säger köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Paulus säger att det finns ett annat sätt att tänka och handla och leva. Det finns en annan och en högre kraft i oss kristna än köttet och det kötsliga som vill dra oss ner i bitterhet och otacksamhet. Oberoende av livets omständigheter är den nya människan i oss bärare av Guds vilja, alltid. Otacksamhet, självömkan eller bitterhet drabbas vi av ibland allt för ofta. Men de känslorna kommer och går som fåglar som flyger ovanför våra huvuden. Men vi får aldrig låta den bli en drivkraft i våra liv. Paulus säger till ditt troende i Romarbrevets 8 kapitel från vers 9 och följande. Alltså ni däremot, lev inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, så ska han som uppväckte Kristus från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Ni har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi ska leva efter köttet. Så om vi lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom anden dödar kroppens gärningar ska ni leva. Till alla som drivs av Guds ande, Guds söner. Han säger, ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande, i vilket vi ropar, Abba, Fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Är vi Guds barn är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också vi ska bli förhärliga med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Vilken här i lott har vi inte som tillhör Kristus. Vi är inte lämnade ensamma med våra kött. Utan Paulus skriver om andens frukter till galaterna. Så vi alla som blivit födda på nytt har fått som gåva av den helige ande. Frukter som den nya människan villigt producerar i oss. Andens frukter däremot, säger han, är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är inte lagen emot. Dessa är inte synd med andra ord. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom ande, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Tacksamhet. Den tacksamhet som vi kristna känner och utstrålar beror till ingen del på något annat än på barnaskapet, Guds förlåtelse allena. Vår ande är förnöjd med den vissheten. Inget jordiskt eller något som drabbar oss kan ta ifrån oss eller skilja oss från Kristi kärlek, som Paulus så fint uttryckade i slutet av Romarbrevet 8. Han säger, med de orden ska vi avsluta vår predikan idag. Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det här är den sanna tron. Det här är grunden för all vår tacksamhet. På alla sätt är det här värt att tacka och prisa vår frälsare för. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Och hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre.